en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I det här avsnittet svarar vi på alla era lyssnarfrågor. Vem chefar över de dyrbara kungliga diademen och vem bestämmer vem som får bära vilket? Får Harry och Megans barn pengar från kungahuset?
Och vad hände egentligen med prinsessa Madeleines och Chris flytt till Sverige? Och hur ser framtiden ut för monarkin?
Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Så härligt att ni har skickat in så många lyssnarfrågor till oss.
Ja, men vi blir så glada, det är så roligt. Och så tänker jag att det är lite en så här temperaturmätare på vad folk är intresserade av.
Ja, verkligen. Så nu har vi samlat ihop era lyssnarfrågor och ska svara på dem i ett frågeavsnitt.
Vi börjar med en fråga ifrån Sanne. Hej, jag gillar er podd. Vi gillar dig, Sanne.
Det gör vi.
Jag måste bara få fråga om det finns speciella skäl till att vår kronprinsessa alltid har sitt hår uppsatt. Hon är så fin, hon har utsläpp, men man ser det sällan tyvärr. Man ser ju andra prinsessor och kronprinsessor, även drottningar med utsläppt hår.
Ja, men det här är väl helt enkelt en fråga om tycke och smak. Det kan ju ha flera orsaker. Victoria kanske blir irriterad över när håret hänger i ansiktet. Och det kan ju också vara så att en knut i nacken eller en svans ger lite mer pondus, alltså någon form av uppsättning.
Mm. På resan till London så tänkte jag på det, att då var det nog mycket av praktiska skäl. Jag var ju med Victoria Daniel i London för en tid sedan. Då fick ju kronprinsessan hjälp med håret tidigt på morgonen. Och det var ändå make-up och sådär. Och det är klart att då blev det ju en knut för att håret skulle hålla till kvällen och galamiddagen. Och då är ju det enklaste och elegantaste, mest praktiskt att göra.
Vi har fått två stycken frågor ifrån Josefin som skriver: tack för en fantastisk podd. Jag lyssnar alltid på väg till jobbet eller efter jobbet. Jag har två frågor om smycken och tiaror. Då tar vi fråga ett först då. Ni nämner Bernadotteska stiftelsen där man kan hämta ut smycken och sånt. Och ni nämner också i podden att Victoria säger att vissa smycken är för en drottning och att hon bär dem sen när hon blir det. Min fråga om detta är om det finns någon som bestämmer vem som får bära och i vilken rang de bärs. Eller är det kungahuset själva som bestämmer vem som får bära vilka smycken? Till exempel om prinsessan Sofia vill bära smycken som bara är för drottning Silvia. Säger någon till då?
Ja, såklart. Någon säger till. Nej, men det är ju så här att vissa smycken är testamenterade, till exempel till landets kronprinsessa. Det står i testamentet att Sveriges kronprinsessa ska bära det här diademet. Och då är det så. Då lyssnar man på det. Det är också det som kronprinsessan säger då i den här dokumentären. Och Sara, du har ju kollat i detalj på den här. Det är SVT som har den, eller?
Det är den här kungliga smycken som sändes på SVT tidigare.
Ja, men berätta, vad sa hon där?
Ja, men det handlar väl mycket om också så här, dels vad, om vi pratar diadem då, vad det bär på för historia, vilka som har burit det före. Nutidens kungar och kronprinsessor. Man tittar liksom då historiskt sett hur de har blivit burna. Och när kronprinsessan då till exempel säger om det här brasilianska diademet som är väldigt högt, det är väldigt pampigt, det är extremt dyrbart, ovärderligt. Det är ju ett mer drottninglikt diadem och därför ska det också då bäras av drottningen. Och det är väl det kronprinsessan menar, att så här, det är inte för mig nu. Det kommer bli den dagen hon blir drottning.
Ja, för det blir också konstigt till exempel på en galamiddag eller Nobelmiddag att en prinsessa kommer med ett enormt pampigt jättediadem medan drottningen bär ett lite mindre. Man får ju inte överskina drottningen.
Nej, och det är väl det som då blir lite svar på det här med rang då. Att det är klart att diadem och smycken är ju såklart uppdelade efter liksom en viss status. Vissa smycken har en högre status än andra och där liksom hamnar man därför i rätt ordning med vem som bär vilket. Likaså så är det såklart att kronprinsessan kanske har ett pampigare smycke än prinsessan Sofia till exempel. Fråga två här som Josefin har skickat in är så här: när de kungliga flickorna blir 18 år så får de sitt första diadem, tiara. Kommer prinsessa Madeleines döttrar få varsin krona även fast de inte tillhör kungahuset längre?
Ja, men det får de ju säkert. De kommer ju behöva det eftersom de kommer vara med på många kungliga middagar och familjejubileum i framtiden. De är inte en del av kungahuset, det stämmer. Men de kommer vara inkluderade i de här jubileum och mer familjenära högtider och sådär. Självklart kommer de också kunna få bära diadem och tiara. Så det får de alldeles säkert i present. Absolut. Vi har fått en fråga ifrån Cassandra som skriver så här. Tack för en toppenpodd, jag älskar den, lyssnar varje vecka. Tack själv, tack. Cassandra. Jag har en fråga som jag undrar hur ni tänker kring. Vad tror ni hade hänt om Diana aldrig hade dött? Tror ni till exempel att Harry ändå hade lämnat kungahuset? Och tror ni att Charles och Camilla hade gift sig? Vore intressant att höra hur ni tänker.
Ja, men det här är ju en väldigt spännande fråga. Jag tänker den är kanske ännu mer liksom så här relevant just nu. Det är många som kollar på senaste säsongen av The Crown där man verkligen får se hela de här händelserna. Då. Jag tänker att så här, Harry har ju själv sagt i flera intervjuer att han dels inte tror att han och William hade glidit ifrån varandra ifall att Diana hade varit vid livet. Han har ju även sagt det liksom, att han tror att hela familjerelationen hade sett annorlunda ut ifall att de hade kunnat bolla saker med Diana, att hon hade haft en annan förståelse kanske. För när då, inte minst då, Harry själv har pratat om hur han har mått och trivts i den här kungliga rollen. Jag menar, det är mycket, han delar väldigt mycket samma tankar och känslor som Diana själv berättade om i den här kungliga rollen. Jag tänker också liksom kanske hur Diana hade haft liksom bra liksom reflektioner kring både för Kate och för Meghan, hur det är liksom att komma in i den här kungliga institutionen och vad det är som krävs av en och vad man kommer bli utsatt för som kunglighet, och att jag tror att hon hade kunnat haft såklart väldigt många bra inputs. Sen den här frågan ifall att Charles och Camilla hade gift sig, ja, det tror jag absolut. Jag menar, de var ju tillsammans, jag menar de, Diana och Charles levde ju liksom på skilda håll i flera år innan de till slut skilde sig. Så att det är klart att de hade ju fortsatt levt och kanske gift sig. Men sen är frågan kanske att deras bröllop och hela deras relation hade blivit ännu mer ifrågasatt ifall att Diana fortfarande var vid livet. Och frågan är kanske hur länge det här frontkriget i media mellan Diana och Charles hade pågått. Jag menar, nu Dianas död blev liksom end of an era här. De behövde inte krig mot varandra i media längre. Diana var inte liksom längre jagad. Men hur hade det fortsatt om hon hade varit vid livet? Det är väldigt intressant.
Ja, det ofrånkomligen så är det ju så att prinsessan Dianas död kom att förändra både Harrys liv från grunden. Det var ett sånt trauma man går igenom. Det förändrar en som människa såklart. Mm. Och pojkarna var ju 12 och 15 någonting tror jag. Och har man inte det stödet, och speciellt i en sån situation som de befinner sig i en kunglig familj och i den här officiella rollen. Jag tror att man ser på Harry, han har ju pratat mycket om det, hur dåligt han mådde och ingen pratade om hans mammas död. Det gjorde man inte i kungafamiljen. Det gör någonting med en som människa.
Mm.
Jag tror absolut att om Diana hade varit i livet så hade det varit en helt annan situation för Harry. Så nej, kanske hade han inte lämnat kungahuset. Det är så svårt att tänka sig. Det är lite som sliding doors. Vad hade verkligheten varit om det och det hände eller inte det och det hände? Men det är en mycket spännande fråga. Och jag tror som du sa det, att det är klart att Charles hade gift sig med Camilla. Det tror jag.
Men tror inte du också att deras relation kanske hade blivit ännu mer ifrågasatt ifall att Diana fortfarande var vid livet? Jag menar,
jag tänker nog nästan tvärtom. Jag tror att det hade förenklat. Om Diana fortfarande var i livet så hade Diana kanske också träffat en annan man. Det hade varit en naturlig följd liksom, att här är två människor som har skilt sig i det offentliga. De har liksom fortsatt med sina, vad heter det, man har gått vidare i sina liv och hittat nya män, en ny man, en ny fru.
Mm.
Så jag tror, det behöver inte alls varit så att det hade varit svårare, utan kanske tvärtom, att britterna hade kunnat följa Charles och Diana, gå vidare, och man själv kanske hade inte, alltså som britt kanske inte hade haft så starka åsikter efter ett tag. Tiden läker ju alla sår.
Jag tänker liksom Dianas storhet är ju liksom svår att greppa. Jag menar, hon var ju så omåttligt populär. Alltså det, jag menar, för Camilla, hon har ju redan haft det tufft att liksom bli accepterad av folket, trots då att liksom Diana inte längre fanns. Låt säga då att Diana fortfarande hade varit vid livet och fortsatt med sina de här frågorna och använda sitt strålkastarljus till att belysa det. Hon hade ju hela tiden haft en större medial uppmärksamhet än vad Camilla skulle kunna
fått. Det är sant.
Så det hade varit väldigt svårt för henne att ta plats kanske i den kungliga världen.
Ja, fast sen är det ändå så här, när drottning Elisabeth dör och Camilla faktiskt blir drottning, Lite grann är det så att det går utöver allt. Hon hade ändå haft den här statusen som hade gjort att hon egentligen inte skulle behövt tävla med Diana på det sättet. Jag tror ändå att man hade kunnat se Camilla som en fullvärdig drottning och uppskatta henne för det. För att man får tänka så här 20-25 år senare att det är så mycket vatten som har flyttit under broarna. Jag är inte säker på att det hade varit tuffare med Diana i livet. Det hade varit jo, på vissa aspekter liksom, men man hade också kunnat se hur livet går vidare, hur allting rullar på. Och hade det också varit så att Harry och William fortfarande var vänner, för det tror jag de hade varit ifall Diana var i livet. Och att man ser att det är en funktionell, mer funktionell familj, så jag tror mycket hade sett annorlunda ut.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Vi har fått en fråga ifrån Kristina som skriver så här. Hej, jag har läst någonstans att drottning Silvia berättat att hon håller på att svimma på en Nobelfest på grund av ett diadem. Stämmer det?
Ja, stackars drottningen, det stämmer. Och det var vid hennes Nobeldebut, den allra första Nobelfesten 1976. Och då bad hon drottning Sofias diadem. Det är otroligt vackert, det är vår favorit, båda två. Mm. Men det är ett svårt diadem att bära. Det sägs vara lite tungt och stelt och obekvämt. Och det är ju så att det måste passa bärarens huvudform perfekt för att det inte ska kännas obekvämt eller tippa framåt. Och då på den tiden så nålades diademen fast i bärarens hår, i det här fallet drottningen. Man hade inte de här mjuka kuddarna runt omkring. Eller det, idag har man ju virat lite mjukt material runt själva ställningen, stålställningen, eller, ja. Ställningen. Det hade man inte då. Så det satt direkt på huvudsvålen. Det är inte skönt.
Nej.
Det nålades fast rejält. Nobelmiddagen är lång. Man sitter ju 4 timmar och äter. Och man kan ju tänka sig, drottningen själv berättat det, för varje timme gjorde det ondare och ondare. Och återigen i den här fantastiska tv-serien Kungliga smycken på SVT sedan, där berättade drottningen då att hon kände av det här diademet som blev då tyngre. Och till slut så gjorde det så ont så att hon höll på att svimma. Och det var faktiskt prins Bertil, tack och lov då, som uppmärksammade att drottningen inte mådde bra. Och så sa han till henne så här att, ja men, plocka bort nålarna. Och drottningen, hon låtsades då pilla sig i håret lite grann och kunde lirka bort nålar. Och det var ju efter den här händelsen som man insåg, okej, vi måste göra någonting åt det här. Mm. Och då gjorde man om diademet för att det skulle passa drottningens huvud lite bättre. Och sen har man också lagt till då det här tricket. Jag tror det var det Peter Hägelstam, drottningens frisör, som kom på det här. Att om man lindar då den här nedersta ställningen med...
Som en liten kudde nästan blir det ju.
En liten kudde med sammet och sådär. Väldigt diskret, man ser det knappt. Då är det mycket bekvämare för bäraren att bära. Och sen finns det en annan teknik också som jag tror Peter Hägelstam var tidig med där, att han nålar på ett sätt som gör att inte håret stramar och drar, utan det sitter mycket bekvämare.
Och att man kanske inte liksom behöver nåla nästan in i huvudet på bäraren.
Nej, precis.
Så där har man liksom kommit framåt lite i diademmonteringen.
Mm. Mm. En fråga från Madeleine. Hej, jag har läst på flera ställen att prinsessan Ingrid Alexandra skaffat pojkvän. Vad vet ni om det? Stämmer det? Och vem är han?
Ja, det här är ingenting som är bekräftat, men det är ändå ganska uppenbart att det verkar vara hennes pojkvän. De har ju sedan en tid tillbaka cirkulerat många bilder på prinsessan tillsammans med 3 år äldre Magnus Hein Haugstad, tror jag han heter. Om jag uttalar rätt på norska, det borde jag kunna göra, men det kunde jag kanske inte.
Du har lite norskt påbrå.
Ja. De sågs bland annat tillsammans när Ingrid Alexandras kusin Maud Behn ställde ut sin konst. Och de var där tillsammans då med drottning Sonja bland annat. Och det är ju flera medier som skriver att de ska vara ett par. Och jag tror faktiskt att de är det. Man har även sett honom vara inbjuden till lite så här gala tillställningar och så vidare. Som sagt, ingenting som norska hovet har bekräftat. Men det skrivs om dem, man ser dem på bilder tillsammans och jag tycker absolut att de ser kära ut. Vi har fått en fråga ifrån Jenny som skriver så här: hej, för några veckor sedan vid statsbesöket i Storbritannien så bar Kate ett nytt diadem. Vad vet vi om det?
Mm. Det var ett inkommande statsbesök från Sydkorea, väldigt tjusigt sånt. Och då bar prinsessan Catherine ett fantastiskt diadem. Man har inte sett det sedan 1930-talet. Och det var under den här stora statsbanketten på Buckingham Palace som hon då gjorde entré med det här diademet. Det heter Strathmore Rose-diademet. Och det blev faktiskt Kates fjärde diadem att bära från den kungliga samlingen. Det är väldigt vackert, det har ett blomsterformat huvudstycke och var faktiskt en del av drottningmoderns samling. Och det vet ju du lite mer om, Sara.
Ja, det här diademets namn kommer ifrån drottningmoderns pappa som var Earl of Strathmore och Kinghorn. Och hon fick det i gåva av sina föräldrar när hon gifte sig med prins Albert som senare då blev kung George den sjätte, alltså drottning Elisabeths pappa. Och ingen i brittiska kungafamiljen har faktiskt burit det här diademet efter drottningmorden. Så att Kate blev den allra första att bära det efter henne. Och som vi har pratat om förut, att när kungligheter väljer det diadem så är det ju liksom noga utvalt. Det har ju skett i dialog med då i det här fallet kung Charles. Och att det blev just det här diademet har ju ett liksom starkt symboliskt värde. Jag menar, Kate är ju själv gift med landets framtida kung, precis som drottningmodern en gång var. Och dessutom är det ju exakt 100 år sedan som drottningmodern fick det i gåva. Så att det finns ju någonting fint i att det då återanvänds 100 år senare. Och lik många andra diadem så kan även det här monteras på flera olika sätt. Det kan dels bäras liksom över pannan, mer som ett pannband ser det ut då.
Jag har ju sett det på bild. Mm. Det är inte jättesnyggt, men det är väl också för att vi lever i en tid där det inte riktigt är modernt. Nej. Med sådana låga diadem. Jag reagerar varje gång när jag ser det.
Ja, men tittar man på många bilder som är runt den här tiden, alltså för 100 år sedan, då var bars diadem väldigt ofta liksom i pannan.
Och också på 20- och 30-talet.
Ja. Ja. Jag kan inte tänka mig något obehagligare än hur det liksom monteras fast där hårda diademet mot liksom pannglobben. Men så bara i alla fall drottningmodern det oftast. Men vi såg ju då Kate bär det med på det här andra sättet när det sitter mitt på huvudet och det var väldigt fint.
Mm.
Vi har fått en fråga från Ida som skriver så här: hur ser det ut för Harry och Meghans barn? Får de någon ekonomisk ersättning från brittiska kungahuset?
Nej, det får de inte. De representerar inte kungahuset och det är ju osäkert om de någonsin kommer att göra det. Därför att efter Harry och Meghans flytt så de lever i Los Angeles, de lever ett helt annat liv, de har tagit avstånd ifrån kungahuset och kungafamiljen på flera olika sätt, så det är väl inte särskilt troligt. Däremot så lider ingen nöd på de här barnen. Vi vet ju att Harry och Meghan de har nästan till ett miljardkontrakt där med Spotify och Netflix och det ena med det andra, så de lever ett gott liv och de skulle aldrig kunna behöva ekonomisk ersättning heller från apanage eller liknande. Vi har fått en fråga ifrån Anneli. Hej, vad hände egentligen med prinsessa Madeleine och Chris flytt? Varför flyttar de inte hem som planerat?
Ja, hovet gick ju först ut med informationen om att de skulle flyttat hem i augusti tidigare i år och att det då skulle synka med barnens skolstart och att de skulle börja i svensk skola. Vi fick även information då om att de skulle flytta in i prinsessa Madeleines våning vid hovstallet. Men senare då så blev det här senare lagt och man har nu fått informationen om att de ska flytta hem under 2024. Exakt när vet vi inte heller. Och ja, varför flyttar de inte hem som planerat? Vi har väl fått svaret att det liksom inte rent, vad ska man säga?
Tidsmässigt, ja.
Att en flytt kräver mycket tid och att man inte liksom har fått ihop det. Det är väl ungefär det svaret vi har fått.
Samtidigt så tänker jag att innan hovet går ut med sånt här stort och viktigt besked som gäller en medlem av kungafamiljen så finns det såklart planer, allting är liksom cementerat på något sätt.
Mm.
Men sen om det ligger något annat bakom det, det kommer vi aldrig få veta ifall inte prinsessa Madeleine säger det själv. Men och självklart kan det ju vara så som för alla oss andra, man har en deadline och så inser man att nej, jag hinner
det spricker
inte.
Här.
Det spricker. Mm. Om det beror på barn eller flytt eller packning eller praktiska, det vet vi inte heller. Jag tänkte på det förresten för en tid sedan så la ju Chris och Madeleine ut sin stora villa till försäljning igen. Det indikerar ju också att de inte fått sålt sitt hus. Det kan ju också vara något sånt som ligger och skvalpar där, liksom att vi måste skjuta på det hela.
Men den förklaringen vi har fått idag i alla fall, det vi vet idag, det är att man helt enkelt inte fick ihop det rent tidsmässigt och att man därför valde att flytta fram den här planerade flytten.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi har fått en fråga från Karin som skriver så här. Vad händer med Harry om han skiljer sig? Tror ni att han har en större chans att bli förlåten eller få komma in i värmen igen i kungafamiljen?
Oj, vad svår fråga, men spännande fråga. Nu verkar det ju inte vara tal om skilsmässa överhuvudtaget. De brukar ha ganska bra liv ändå där i USA, han och Meghan och barnen. Men ja, skulle det hända att det blir skilsmässa, alltså bara i teorin, så här, större chans att bli förlåten, nej, jag vet inte. Det handlar egentligen inte om Harry utan om Harrys pappa och bror och släktingar och familjen och sådär. Om det är lättare för honom att komma in i värmen, ja, kanske möjligtvis, därför att, men då handlar det mer om praktiska saker, tänker jag, att det är en person man planerar för och inte en hel familj, om han ska introduceras igen i det offentliga livet på något vis och få uppdrag och sådär. Men jag tror att den här frågan är ställd mer på ett så här, psykologiskt plan, att kommer de någonsin kunna förlåta honom?
Mm.
Och det får man väl bara hoppas. Samtidigt tror jag att som läget är just nu, när det är otroligt infekterat och en ny skandalbok är på väg ut, jag tror att det är jättesvårt. Jag tror att kungafamiljen också tar det väldigt hårt, men man får också tänka att det handlar om monarkin och britternas syn på monarkin och vad som egentligen riskeras i att det talas illa om och det skapas drama kring en kunglig familj.
Sen får man ju heller inte glömma bort att Harry har ju i flera intervjuer själv sagt att det aldrig kommer att hända. Så att jag tror heller inte att han själv har ett intresse av att kliva tillbaka in i den kungliga världen. Utan att han är ganska nöjd att han har tagit ett steg tillbaka.
Vi har fått en fråga från Elin. Vad tror ni krävs för att den svenska monarkin ska få vara kvar i framtiden? Finns det saker som tyder på att monarkin kommer få vara kvar eller försvinna?
Nej, men nummer ett, för att en monarki fortsatt ska liksom anses relevant, det handlar ju om att de följer sin tid. Och där ser man ju liksom hur inte bara svenska kungafamiljen utan hur alla kungahus runt om i Europa liksom försöker följa liksom den här, komma närmare folket, bli mer folkliga, vara mer, vi ser dem i helt andra mediala sammanhang. Jag tänkte liksom på det nu norska kungahuset som har gjort de här roliga videoklippen liksom där Ingrid Alexandra intervjuade sin lillebror. Det är liksom ett helt annat sätt hur man hanterar media, och också där kan de också styra bilden av sig själva via sina sociala medier och så vidare. Men det är ju hela tiden den här utmaningen i att visst, de ska bli mer vanliga människor, komma närmare det vanliga folket utan att tappa sin mystik och lite den här upphöjdheten. Och det är ju verkligen en svår nöt att knäcka. Alltså var går gränsen för när det blir för folkligt? Och liksom, man måste följa sin tid, då kan man heller inte ha den här enorma upphöjdheten. Så det är klurigt, men det tror jag är en jätteviktig del i hur monarkin liksom ska överleva och finnas kvar i framtiden. Men också så här, jag tänker som nutidens kungar och drottningar och inte minst liksom nästa generation, hur mycket man fokuserar på att använda sitt kungliga strålkastarljus till att belysa viktiga frågor, jag menar klimatet och så vidare. Att man får använda den makten de har är ju liksom att kunna belysa rätt saker, och det gör de ju på rätt sätt idag. Och där handlar det väl också om att följa sin tid och belysa rätt saker.
Jag tror det finns tre saker som krävs för att en monarki ska få vara kvar. Den första som du nämner, Sara, att de måste följa sin tid. Oerhört viktigt. Det andra är att det ska vara relativt skandalfritt folk tål inte skandaler eller älskar skandaler. Mm. Men då har man liksom hamnat på helt andra sidan av den här skalan kontra kungligheter, kändisar. Jag tror att ett kungahus måste vara relativt skandalfritt. Kolla i Spanien vad som hände med Juan Carlos, den tidigare kungen. Sparkades ut, fick abdikera. Det finns fler sådana exempel. Belgien till exempel, kung Albert som hade då ett barn utanför äktenskapet och så vidare. Så att det följer sin tid, det är relativt skandalfritt och också att de håller i sina pengar. Mm. För den frågan har vi sett speciellt i den här tiden vi lever nu, i ekonomisk orolig tid. Att man accepterar inte längre ett kungahus som slösar pengar eller som inte bryr sig om att kapa grenar eller ta hand om ekonomin på något klokt sätt. Nästan varenda kunglig familj i Europa gör nu saker för att officiellt, att de vill få sitt folk att förstå att vi är ansvarsfulla och vi är ekonomiska. Så jag tror att det är de tre grejerna som är viktigast.
Fortsätt gärna att skicka in fler lyssnarfrågor till oss. Det gör ni till kungligt@aftonbladet.se.
Vill ni ha dagliga uppdateringar om kungliga nyheter, följ oss på sociala medier. Sara, var finns du?
Man hittar mig på Instagram och på TikTok under namnet royalistan.se. Och var hittar man dig, Jenny?
Främst på Instagram, kungligt med Jenny. Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tom.